Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I veckans avsnitt djupdyker vi i höghöjdsämne och snackar mer elflyg. Dessutom blir det EU-stopp för fossilbilar och så följer vi upp härvan kring Easyland-boxarna, sparkar lite på Toyota och sen kommer ett riktigt bra tips till dig som funderar på att köpa en begagnad elbil. Det är du. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast, Bilar med sladd.
Välkomna till ännu ett avsnitt av Bilar med sladd. Och det är bara jag och Alfred.
Fabian är upp och ner, tror jag.
Ja, just det.
Upp och ner och bak fram. Han är i Australien.
Ja. Just, precis. Ja. Väldigt behagligt för honom. Lite segare för oss här som behöver dras med varandra, kan man säga.
Det är en bra tid på året att åka till Australien, kan man tänka. Ja. Jag hade en kompis som åkte dit svensk sommar utan att tänka sig för. Mm. Och så skulle de liksom jobba och sådär. För då är det ju vinter där, så det är ju rätt deppigt. Och så skulle de jobba och samla ihop pengar och ge sig på roadtrip. Och så äntligen när det började bli vårvarmt där borta, när det liksom började bli mörkare här hemma, då skulle de liksom leva loppan med pengar de hade sparat ihop. Men då var det tyvärr så att en ganska nära anhörig till honom gick och dog. Så han var tvungen att åka hem till Sverige. Så då blev det liksom hem till svensk vinter när den drog igång. Så han hade tre vintrar på raken. Det var deppigt.
Mörkt, ja. Men hur är vintrarna i Australien?
Nej, men det kan nog vara kallt där. Alltså, jag vet inte precis hur det ligger till, men det kan väl bli minusgrader och snö på sina ställen. I synnerhet på Nya Zeeland som de också var över till. Liksom. Jag räknar lite med det.
Ja. Du glömde säga i inledningen där att vi är Nordens största teknologipodcast också.
Ja, men det brukar du säga.
Ja, just det. Precis. Ja. Men kan inte du säga det den här gången?
Ja, okej. Vi är tydligen Nordens största teknologipodcast också. Jag vet inte, är vi det? Liksom? Jag tycker vi åker lite upp och ner. Det beror lite på om man kollar släppvecka eller den andra veckan när vi inte släpper avsnitt.
Så är det, precis. Ja. Dessutom så finns det lite engelskspråkiga teknologipodcast som är lite större än oss. Men vi är den största svenskspråkiga i alla fall.
Ja, hoppas vi. Ja.
Ja. Och jag har haft trubbel sedan vi mötte senast med min bil. Det har varit en pågående problem för mig nu med massa olika grejer. Och nu var det ytterligare någon ny grej. Det kom så här kylvätskevarning och så. Min bil har väl gått typ 13 000 mil tror jag nu, Model X. Och nu börjar problemen hopa sig. Ganska dyra problem.
Men jag hade tur att försäkringen tog det ena och att Gruffman, kommer ihåg det, tog det andra till ett rimligt pris.
Oklart fortfarande om du fick poddrabatt eller om det, ja. det är så det är.
Ja, men det jag tänkte lite på är att undrar om man ska köpa en begagnad Tesla som har gått liksom 10 000 plus mil, om det är ett bra köp.
Ja, ja.
Jag är lite osäker på det, men tänk på de felen jag har.
Ja, man ska nog se till att ha stora försäkringar i alla fall på det. Och det är ju inte gratis. Liksom, för det, jag vet inte, alltså vår Model X är ju också, den har faktiskt gått längre än det. 14 000 har våran hunnit rulla nu. Men den är något nyare från 2017.
Mm.
Jag har ju också fått renovera AC:n och sådär på den. Och det, jag lade märke till att Trygg-Hansa, de utvidgade nyligen maskinskadedelen i försäkringen. Liksom, så att det verkar som att det är en del som behöver ta maskinskada på de där bilarna. Så det finns kanske en anledning till att det är ganska hög premie på dem.
Ja, och det sega är ju att problemen dyker upp efter att garantin har gått ut. Så det är precis som det är någon klocka där. Precis efter garantin har gått ut så börjar liksom de dyra grejerna samlas ihop.
Ja, det är så svårt. Att, så är det så? Vi har liksom fått ändå göra reparationer både före och efter garanti, så att det känns som att Tesla också har fått stå för en del av notan där, men vad är det som har gått sönder för dig nu då? Liksom?
Ja, nu var det batterikylningen som hade gett upp, och då så sa den så här att antingen så är problemet inne i batteriet, så att det liksom, kylningen inte funkar där inne, och då måste hela batteripaketet bytas. Oj, men eftersom du är inom batterigarantin så står vi för det i så fall.
Just det.
Om felet är utanför batteriet, ja, då får du betala för det. Så att jag gick och hoppades då att det skulle få ett helt nytt batteri. Så här föreställde jag mig att tänk om jag får ett sånt här 120 kWh batteri som så här Goodwill. Ja, men du vet. Bara, ja, men du har poddat i många år och liksom, eller hur? Och så helt nytt batteri och så. Men det problemet var utanför. Jag fick en jävla trevägsventil, så jag fick betala 4 000 för det istället.
Ja. Ja, men det var inte så farligt i alla fall. Det är under självrisken då, så då är det liksom inte värt att blanda in försäkringsbolaget.
Ja, jag tänkte inte ens att det var ett alternativ.
Mm. Ja, jag har inte skvallat om det, men jag har faktiskt på gång att få provköra Model X Plaid. Det har jag ordnat.
Mm.
Så det kommer i ett kommande avsnitt, så kommer jag att provkört den. Och det är väl lite så här, vi trivs ju väldigt bra med Model X i övrigt. Mm. Jag håller med om att den känns inte gratis i driftkostnad längre.
Nej.
Så att, eller i underhållskostnad. Så att,
vi har ju också, det är nu från 2017, min från 2016, och de kommer ju då nu i en ny variant. Men det sker lite annat också på Teslas sida. Det kommer ryktas om någon uppdatering av autopilot och sådär också, va?
Ja, men det är ganska konkret. Det har ju faktiskt läckt ganska ordentligt. Den här twittraren, eller Tesla-hackaren som han kallar sig Green the Only på Twitter, han har ju kommit över helt enkelt den nya hårdvaran till Teslas autopilot nummer 4. Så att det är nästan lite tur att Fabian inte är här. Jag skulle ju säga att det är inte riktigt läge att köpa en ny Tesla, för då blir det precis så där. Köpte inte du din Tesla precis innan autopilot 2 kom? Och nu har Fabian köpt en autopilot 3 precis innan autopilot 4 kommer.
Ja, just det. Och det kan man väl säga om Tesla då, att de lovar ju fantastiskt liksom. Ja. Redan 2015 när jag köpte min första Tesla, då var det ju full självkörning och sådär. Och då var det var ju autopilot version 1, och sen kom version 2, och sen 2,5 och nu 3. Och det är kanske inte ens så att de som får version 4 kommer kunna ha full självkörning i sina bilar.
Ja, den som lever får se. De får mycket skit med tanke på hur långt de har kommit och vad de gör. Naturligtvis så bygger jag att de får mycket skit på att de har lovat ännu mycket mer än vad de har levererat. Så det är väl liksom rimligt att de får en hel del kritik då. Men det är också jävligt coolt vad de gör. Mm. Det man kan vara säker på är att de löser det för den nyaste hårdvaran först. Så att när man har en sån här, men vi har ju köpt den här full self-driving för Autopilot 2 då från början. Och även om vi har fått uppgradera datorn till Autopilot 3 hårdvara, man märker att man är i någon form av liten kohort som är liksom sist i kön på att få det där utrullat, fast man egentligen var den som köpte det först.
Ja,
så det kanske blir så till slut att vi också hinner byta bort den där bilen innan det avgörs om de kunde leverera eller inte. Och någonstans är det svårt att inte inbilla sig att det är det de spelar på, att såhär, de missnöjda kunderna som kan vara sura på dem och kanske ha ett case för att få ersättning, de har hunnit byta bort de här bilarna innan de behöver hållas ansvariga kanske.
Ja. Alltså det sega är ju att vi som var väldigt tidiga med Tesla, vi har ju verkligen hjälpt Tesla att komma på banan, men vi har ju de med problembilar nu liksom, som betalar dyrt i service och så vidare.
Jag vet inte hur, alltså så, det är inte min upplevelse ska jag säga. Våran bil, jag vet inte, du har ju en av de allra första, så det brukar ju ha liksom barnsjukdomar i början. Våran Model X, trots falkdörrar och allt möjligt, liksom, har ändå varit betydligt mer problemfria än bilar som vi har haft tidigare. Så jag delar inte den här liksom, upplevelsen. Däremot så är de dyr att reparera när man väl ska reparera den.
Alltså, jag har inte haft problem innan heller, ska sägas. Inga problem med de här falkdörrarna eller något sånt. Det var att allting kom nu samlat bara. Boom, det började för några månader sedan och stora fel. Liksom. Och nu är jag nästan orolig när jag hoppar in i den. Det var ju lördags så satte jag mig i bilen för att åka någonstans och då boom, dök det upp det nya felet och då så här, drog ner på effekten så jag fick köra i 30 km i timmen och sådär. Så
ja, vi kanske inte ska fastna i det. Vi kommer nog bli mycket Tesla i nästa avsnitt, för då kommer den här Investor Day som de är på gång med, då kommer det ha varit, och då kommer vi nog att återkomma till det här med Autopilot 4 också. Det som verkar vara på gång är att det ska bli fler kameror i Autopilot-sviten, kan man säga. Det man kan utrösa från det här kretskortet då, som Green Dawn hade kommit över. Men jag tror att ska vi nöja oss med det så länge, så får vi komma tillbaka till det.
Ja, men det tycker jag absolut, för guds skull. Folk gnäller över att vi pratar för mycket Tesla, så då får vi prata om något annat. Hur är det med dig förresten?
Ja, det är en riktigt rutten dag idag faktiskt. Det är lite sena igång med inspelningen. Det vet inte lyssnarna, men det är för att jag kommer faktiskt raka vägen från akuten dit jag fick åka med min hustru som har fått diskbrock av alla saker man kan få. Det gör jäkligt ont och vi var såklart oroliga att det var något ännu farligare. För att det liksom var åt nacken och det strålade ut i armarna och det kändes riktigt obehagligt. Så att vi i morse så var det bara dumpade. Var en fåring på förskola och sen så åkte jag hem och hämtade upp min fru och så åkte vi i riktigt obehagligt snöigt och halkigt väglag mot sjukhuset och liksom så fort vi rullade ut ur den här lilla tätorten där vi bor så bara, där låg det en bil i diket. Bara, jag kan inte vara den som, det hade precis hänt liksom, jag kunde inte vara den som stannade och hjälpte till eftersom jag var på väg till akuten liksom. Lång historia kort, så efter många timmars väntan och lite undersökning så har jag i alla fall konstaterat att det inte är något värre än diskbrock, men det är ju riktigt jobbigt i sig.
Och till på köpet nu så kommer alla grannarna börja kalla dig Alfred som inte hjälper till. Det kommer som
Svikan, stockholmaren som bara rullar förbi. Kommer de Nej, det hade kunnat vara bättre helt enkelt. Men vi får försöka, jag känner mig ändå att det här kan leva upp mig, tror jag. För jag tycker vi har en bra show framför oss. Ska vi rulla rakt in? Vi har ju fått lyssna på det.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Ja, vi har fått, kanske inte det roligaste brevet i sig, men vi tar det ändå. Vi har fått brev från Einar Cardona, tror jag det ska uttalas. Tack för podden, skriver han. I senaste avsnittet så pratade ni om batterifabriken i Mariestad som nu ska bli verklighet. De fick ju flytta på grodorna och det där, om ni kommer ihåg.
Just det. Det var Britt-Marie där. Ni får inte...
ska du börja det här avsnittet
nej,
nu också?
Nej, jag ska till.
De få kvinnliga lyssnarna vi har, skrämmer vi bort när du beter dig sådär.
Nej, men alltså Britt-Marie, det finns ju andra.
Sven Åke får vi
men det, jag har verkligen en så här rabiata miljömuppa. För mig är det en tant, men det är kanske det är bara för att jag mött såna, tror jag.
Det säger mer om dig kanske.
Ja, det gör kanske det.
I alla fall, det som Einar skriver här till oss, det är att det är ju inte Northvolt som tillsammans med Volvo Cars ska bygga den där batterifabriken som vi pratade om. Vi hade gjort klassiken och blandat ihop Volvo AB med Volvo Cars. Det är alltså Volvo lastvagnar som ska bygga sin batterifabrik i Mariestad. Volvo Cars och Northvolts batterifabrik, som uppmärksamma och kunniga lyssnare redan vet, ska ju hamna i Torslanda och inte i Mariestad. Så för den som bryr sig så var det klargjort. Rätt ska vara rätt. Men grodorna flyttar på sig och Volvo lastvagnar får alltså bygga sin batterifabrik i Mariestad.
Just det. Vi tänker att vi inte kör fler lyssnarbrev idag, för vi har ett långt avsnitt framför oss och ska prata elflyg, Alfred.
Man kan väl nästan säga att nästa ämne är på alla tidigare lyssnarbrev vi har fått. Vi har liksom spunnit loss på det. Du har pratat med en expert, har jag förstått.
Ja. För att elflyg är ju på alla läppar och framförallt efter förra avsnittet så har det rasat in lyssnarbrev och det är många som har hört av sig om det här ämnesområdet. Och det var så mycket diskussion runt om också på vår Facebook-sida och sådär att jag tog faktiskt kontakt med en expert för att höra vad de säger om vart vi är på väg och det lät så här. Då säger välkommen till Daniel Buvarp till programmet. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad är du egentligen? Du är elfordonsingenjör, va, i botten?
Ja, det stämmer. Jag är utbildad elfordonsingenjör och jag jobbar nu då som elingenjör inom flygindustrin. Och sen så jobbar jag även som lärare på högskolan och jag jobbar lite grann som flyginstruktör också.
Okej, så du är pilot också?
Ja, det stämmer. Jag har ett flygcertifikat och utbildar lite grann på kvällar och helger när jag har tid, vilket inte är så ofta kanske som jag skulle vilja. Men...
Ja, kul. Och har specialiserat dig nu då på flyg, elektriskt flyg?
Precis, det är det jag, en av de sakerna jag jobbar med.
Om vi tar jetmotorn först då. Om jag har förstått det rätt så används avgasförbränningen för att skapa den här jetdriften som är den här fantastiska thrusten. Vad heter det på svenska?
Dragkraft.
Ja, dragkraft. Mm. Kan man på något sätt återskapa det med en elektrisk motor på något sätt?
Delvis är väl svaret. Mm. Du kan återskapa den i viss mån, till exempel då genom att använda, det kallas för Venturi-effekt. Mm. Att du trycker in luften in i ett mindre utrymme då, så att du har en fläkt som sitter längst fram i ett rör som sen smalnar av. Mm. Och på det sättet så kan du använda en elmotor för att få lite högre dragkraft.
Men det blir inte då jämfört med en jetmotor och traditionell typ?
Nej, det blir ju inte det, för att det är ganska mycket utav den dragkraften ifrån jetmotorn som kommer ifrån förbränningen utav bränslet då.
Så vad är maxhastigheten du kan skrämma upp ett elflyg i då med den här Venturi-effektmotorn?
Jag skulle tro att det landar ungefär någonstans där som strax runt det som turboproppflygplan flyger i idag. Alltså.
500 km i timmen.
Någonting sånt.
Så det ägnas ju inte riktigt då för färder över Atlanten eller Stilla havet, så, utan där vill man att det ska gå lite fortare.
Ja, inte om man inte har väldigt gott om tid.
Nej, precis. Så att den modellen kan inte användas då för att ersätta dagens jetflyg?
I viss mån kan det ju faktiskt det. För att vi använder ju jetflygplan idag på rutter där man kanske egentligen inte behöver ha ett jetflygplan.
Uh-huh.
Jag tänker till exempel på sådana rutter som specifikt mellan Göteborg och Stockholm, säger vi. Där behöver du egentligen inte ha ett jetflygplan, utan den rutten skulle du kunna göra med ett elektriskt flygplan som drivs fram med propellrar istället.
Men då går det ju långsammare då? Blir...
Ja, men det är så liten tid som man spenderar uppe i cruise i alla fall.
Mm-hmm.
Det skulle ta längre tid, men frågan är om det skulle ta så mycket längre tid att det faktiskt inte är ett konkurrensalternativ egentligen.
Och när du säger elektriskt flyg då, tänker du batterielektriskt flyg eller... Alltså skulle man kunna flyga idag mellan Stockholm och Göteborg med ett batteriflygplan och ersätta jetplanen?
Det beror på hur mycket man är beredd att offra, om man säger. Mm. För det som är problemet är med flygplan är ju att vi vill ju... Två saker. Vi vill inte ha så mycket frontarea på flygplanet.
Mm.
För det ökar luftmotståndet.
Mm.
Och sen så vill man ju inte att de ska väga för mycket heller.
Just det.
Så därför så blir det någon form av avvägning då. Med vad kan vi egentligen göra här. Och hur mycket batterier kan vi trycka in i det här flygplanet.
Mm.
Det man har kommit fram till då är väl att... vi kan trycka in tillräckligt med batterier så att vi kan flyga lite kortare sträckor.
Och vad innebär det då?
Ja, 40 mil... Kanske.
40 mil.
Ja.
Med, fortfarande med, jag tänker på de här Boeing 77-800 planen som går mellan Göteborg, Stockholm och Oslo och Köpenhamn.
Nej,
och
de
sådär.
Skulle vara betydligt mindre, skulle de här planen vara då.
Okay.
Som det ser ut nu.
Men då går det inte riktigt för ekonomi i det på samma sätt som om du ska ha två piloter och sådär, men bara med en mindre passagerare?
Nej, samtidigt så är reglerna ser ju lite annorlunda ut, för det är inte säkert att du behöver ha två piloter om du har ett mindre flygplan.
Mm-hmm.
Och samtidigt är det inte säkert att du behöver ha lika mycket kabinpersonal heller om du har ett mindre flygplan.
Just det, fast jag tänker det finns ju redan mindre jetflyg, så där borde ju flygbolagen redan ha räknat på att det lönar sig att ha den storleken på flygplan.
Ja, det gör det. Och sen har du ju en ytterligare, alltså de förbränner ju bränsle och bränsle kostar massa pengar medan el är billigt.
Just det.
Och ett mindre jetflygplan är inte lika bränsleeffektivt som ett större är, alltså per passagerare om man räknar.
Okej. Men tillbaka till elflygen här då. Vilka alternativ finns det idag då? Elektrisk propellerflygplan, det är ju självklart att få en propeller att snurra är ju el bra på.
Mm-hmm.
Och är det den typen av flygplan du tänker då mellan inrikesflyg då?
Det tror jag kan definitivt vara ett alternativ. Jag tror även att det kommer att bli vanligt med att man använder räckviddsförlängare då utav olika sätt i de här flygplanen.
Och vad tänker du då på?
Ja, det är förmodligen rör det sig om en turbinmotor skulle jag tro.
Fossil motor då?
Det behöver inte nödvändigtvis vara. Den kan ju vara driven utav ett bränsle som inte är av fossilt ursprung. Till exempel då så finns det ju att man har tagit fram en standard för jetbränsle som inte har fossilt ursprung.
Men oavsett om det är fossilt eller inte så har vi problemet med koldioxid upp på hög höjd som ger den här höghöjdseffekten.
Mm. Men den är ju mer framträdande ju högre upp du kommer. Så att om man flyger på de här höjderna som de här propellerflygplanen befinner sig på så tror jag inte att du har det problemet på samma sätt.
Nej. Men vi har ändå problem med koldioxid.
Ja.
Om man tänker sig att vi vill ha ett långsiktigt hållbart sätt att flyga som inte skapar några utsläpp överhuvudtaget.
Ja.
Då landar vi på batteri och förra gången pratade vi bränsleceller och sådär. Vad finns det för alternativ då?
Det är ju dels är det ju de här bränslecellerna då.
Mm.
Det var ju det här företaget som du pratade om i USA där de har byggt om då. De har använt ett existerande flygplan och sen så har de bytt ut turbopropmotorerna mot elmotorer istället och driver dem med bränsleceller.
Mm.
Det tror jag kan vara ett alternativ för vissa sträckor. Sen så är det ju då lite mer såna här tekniker som man har pratat om ganska länge men som liksom inte kommer någon vart riktigt då, de här ducted fans då som man kan driva med elmotorer.
Och vad är det för någonting? Vad är det, ducted fans?
Ja, det är de här alltså, vad heter det, trattarna som går ihop i en att du sätter en fläkt längst fram.
Men det sa du var inte lika ändå, liksom, de kan inte konkurrera med jetmotorer ändå.
Nej, och sen finns det då ett sista alternativ och det är ju då att man använder ett bränsle som man kan förbränna i en jetmotor men som inte genererar koldioxid.
Okej.
Okay. Och då kan man ju använda sig utav väte till exempel. Vätgas.
Jaha, så att, och då kan du få om du förbränner väte då, eller vätgas, så kan du få jetmotoregenskaper utan utsläppen.
Ja, du får ju, utsläpp får du men det är ju vattenånga.
Ja, just det. Och då får du den hastigheten som dagens jetflygplan har.
Ja, det är egentligen det. Det som du tappar då med att göra på det sättet, det är ju räckvidd lite grann. För att det, okay. Du kan inte packa det här vätgasen lika trångt som du kan få in energi i vanligt jetbränsle. Så därför så, antingen så får man flyga lite kortare sträckor eller så får man börja tänka om lite grann kring hur man ska lägga upp sina rutter och sånt.
Men vad pratar vi då? Hur mycket mindre? För det är energidensitet vi pratar om. Hur mycket energi som får plats i varje liksom, fysisk påtaglig enhet.
Just det. Volym.
Hur mycket, ja, volym kallar man det också till exempel med ett annat ord. Hur mycket sämre är det hos vätgasen?
Det är en påtaglig skillnad. Men det man hoppas då är ju att man ska kunna få fram nya tekniker som gör att man kan trycka in mer vätgas per volym.
Och det handlar om att ha tankar som tål högre tryck också då, va?
Ja, exakt. Och det räcker ju inte med att de ska tåla högt tryck utan de behöver ju vara byggda i ett material som den här vätgasen inte ger sig på heller. För det är ju ett av de främsta utmaningarna med vätgasen är just att den är så otroligt frätande.
Ja, just det. Så kortdistansflyg då inom Sverige, det verkar ju i stora drag löst med batteri elektriska, ja, eller i alla fall på pappret.
Ja, på pappret så kan vi lösa det i alla fall, ja. Mm.
Men internationellt flyg, finns det något sätt att lösa det? Är det de här bränslecellerna?
Alltså min spaning, min personliga reflektion över detta är jag tror att bränsleceller kan vara definitivt ett alternativ på det. För det enda målet.
Just det, men då pratar vi ändå inte flyg till New York utan då är det fortfarande mellan Stockholm och Göteborg.
Ja, kanske, vad heter det? Stockholm till Berlin och sånt också.
Mm.
Det beror ju lite grann på kanske att man kommer behöva göra så då att man får utveckla jetmotorer som man kan använda på lite lägre höjd. Så man kan använda det här SAF kallas det ju för då. Det här bränslet som har förnyelsebart innehåll.
Just det. Men som ändå har koldioxidutsläpp då förstås.
Koldioxidutsläpp har det ju, men om det är väldigt viktigt att man ska undvika den här höghöjdseffekten då, vilket det ju är, så kanske man får flyga dem på lite lägre höjd då. Man kan ju även flyga turbopropflygplan kan man ju flyga med det här bränslet också, det går alldeles utmärkt.
Hur är det med jonmotorer och sånt där? Jag har ju pratat om det mycket i framförallt Star Trek.
Ja, det är ju att man skjuter ut joner för att generera dragkraft istället då.
Är det inte ett alternativ då om man ska till New York?
De har en väldigt jämn dragkraft men det tar väldigt lång tid för dem att accelerera. Det kan ju ta ju någon sån här, några årtionden att komma upp i någon högre hastighet.
Okej, okay. Det är inget alternativ då?
Nej. Nej, jag vet inte. Det är möjligt.
När man läser på nätet så dyker ofta upp olika revolutionerande startup Philips med, som säger sig ha uppfunnit olika saker när det gäller då elektriska jetmotorer och sådär. Mm. Finns det någonting i horisonten som verkar spännande?
Ganska så ofta så hävdar de att de har sin lösning redo om 5-10 år när det är dags för deras pengar att ta slut.
Ja, just det. Men forskningsanslagen, precis.
Ja, precis. Nej, men det återstår väl att se. Jag tycker det är väldigt kul och positivt att det finns många som är intresserade av och de här frågorna och vill försöka ta sig an dem. Mm. Jag hoppas att det kommer att leda till någonting bra i slutändan.
Mm. Vad bra. Tack så hjärtligt. Kul att ha dig med på programmet.
Ja, tack detsamma. Det var kul att få vara med.
Ja, men grymt. Det känns verkligen som att jag har fått svar på många av frågorna som jag hade. Men en sak som jag inte riktigt hänger med på, för jag hade bilden av att man flyger på den höjden man flyger med dagens plan. Dels för att man ska liksom kunna ta del av de här jetströmmarna som går typ över Atlanten. För att man ska kunna få medvind, kraftig medvind när man flyger för att spara bränsle. Och dels att på hög höjd så är ju luften är ju tunnare. Och därför blir det mindre luftmotstånd och därför så blir det också lägre bränsleförbrukning.
Mm.
Så om man ska flyga på lägre höjd för att komma undan höghöjdseffekten.
Mm.
Innebär inte det att man då istället släpper ut mer avgaser? Och att det liksom tar ut varann.
Jag vet inte om det tar ut varann. Det kan inte jag svara på. Det måste någon expert svara på. Men
det blir det expert i nästa program också. Då.
Höghöjdseffekten dubblerar utsläppen på hög höjd. Så att så länge, alltså om utsläppen dubbleras på lägre höjd eller mindre än halveras på lägre höjd så tar det ut varann. Men sannolikt är det ju inte den besparingen i den klassen, tror jag inte.
Alltså, jag vet inte. Det låter jag vara osagt. Mm. Men vi får se. Det kanske går att återkomma igen då till svaret på den frågan. Eller så, om du vet som lyssnar, då kan du skriva in och berätta hur det ligger till för oss. Om det, hur stor besparing det är man av att flyga på sådär hög höjd som man då kanske skulle undvika om det ska gå på biobränsle. För att,
liksom. Ja, men framförallt så diskussionen här var ju att flyga mellan städer.
Ja.
Och liksom i ganska lokala flygturer, för att långdistansflyg känns ju väldigt fjärran, så att jag undrar om, alltså, det verkar inte finnas någonting som pågår på det området förutom då att köra vätgas, inte som bränslecell utan faktiskt förbränna det. Ja. För du får fortfarande vattenånga då som utsläpp, även om det är på hög höjd, men du får jetmotorns effekt då.
Ja. Men rätta med mig fel, men vattenångan försvinner väl ganska snabbt igen, så att det även om det är, vattenånga är ju en kraftig växthusgas, så blir den så kortlivad att det kanske inte spelar lika stor roll då.
Men så vitt jag förstår så blir det vattenånga på hög höjd blir ju till moln, det är ju det som är moln ju.
Ja, visst.
Så att det var ju det vi pratade om i förra avsnittet, att det som då händer är att det blir lite mer moln som också då kan hjälpa till att stänga in värme. Men det är lite oklart än så länge. Han visste inte det, och det var också oklart när jag har sökt information om det här hur mycket det egentligen påverkar.
Mm.
Men det gäller ju också bränslecellsflyg som också släpper ut vattenånga då ju.
Ja, absolut. Alltså ibland ser man ju efter de här fåtal bränslecellsbilarna som rullar omkring, då droppar ju vatten. Liksom. Mm. Det kanske bara är en bråkdel som rinner ut. Jag vet inte hur mycket efter elflygare som skulle regna ner direkt. Liksom.
Ja. Jag såg Toyota Mirai, för Toyota har ju satsat mycket på bränsleceller. Det har varit deras storsatsningsområde. Jag såg den på en utställning en gång, och det var ju en ganska rejäl pöl under den. Så att det såg och stod droppar liksom, läckte precis som någon stor kiss, någon gammal gubbe stod kissar och sånt där.
Du ska ju sparka på Toyota igen längre fram i showen. Ja, du behöver inte börja redan nu.
Nej, det är sant. Nej, men det är ju signifikanta mängder vatten som kommer från de här.
Men vad säger du då liksom efter, det är ändå du som har pratat med honom, experten här nu då, liksom, vad tror du om, det känns som att det jag skulle vilja att vi kommer fram till är ju en kanske tydlig målbild på vad är det man ska längta efter. Hur kommer den framtiden som vi kan hoppas på se ut?
Alltså jag måste säga att jag blev lite ledsen efter det samtalet, för att jag har ju tidigare sett, alltså den här elbilsrevolutionen såg jag väldigt tydligt komma med batterier och sådär. Men för mig är det inte klart hur långdistansflyg kommer fungera, och jag har väldigt svårt att se andra alternativ. Vi pratat hyperloop och sådär tidigare, som innebär att man gräver tunnlar på havsbotten och sådär. Men det är ju sådana gigantiska infrastrukturprojekt som ligger väldigt långt fram i tid.
Det känns inte riktigt realistiskt, så här, inte kontinentalt. Liksom.
Inte det, just nu i alla fall, men jag menar, ger det 200 år så är vi säkert där. Men det är ju liksom, det är inte dit vi nu i samhället kan sträva för att lösa långdistans resande. Mm. Mm. Så att det är väl kanske, det är ju den här lösningen då med vätgas i jetturbiner som gör att man då får samma effekt som jetmotorn som är väldigt lovande. Mm. Men problemet är ju då att vätgasen tar så pass mycket plats i de här i de tankarna så att du kan ändå inte flyga interkontinentalt med sådana flygplan då, för du får inte plats med tillräckligt med vätgas helt enkelt.
Vi får hänga upp så här jättelånga luftledningar med elledningar under zeppelinare som planen kan liksom ha en sån här, som en spårvagn liksom, ha en kontaktor mot.
Ja, men jag har också tänkt lite på det, tanka i luften, det gör ju stridsflyget, gör det, att de tankar i luften och sådär, men det känns inte realistiskt för...
Det blir ingen vidare verkningsgrad liksom om man ska...
Nej, det är svårt. Jag ser faktiskt inte det framför mig. Däremot, om vi tittar på kortdistans då, inrikesflyg och även europeiskt flyg med de lösningar som finns nu då, eller som är på gång. Men just det interkontinentala är ju det som står för de väldigt, väldigt stora utsläppen och väldigt mycket sådana resor, så det är ju väldigt deppigt att det inte finns någonting i sikte där.
Mm. Ja, jag vet tusan alltså, om det är så att man får... Alltså det känns ju tydligt att vi kommer behöva ställa om allt som är möjligt att ställa om. Mm. Och gör vi det, då räcker ju biobränslet till det här. Och så kanske man får leva med att så här, den där höghuseffekten är, fan, den är svår att komma runt. Liksom. Mm. Att det blir typ konventionellt fast då på biobränsle. Och så får man, jag vet inte, jobba med koldioxidinfångning eller på olika sätt liksom, för att kunna fortsätta. Det känns som att det blir ju en jävligt deppig värld om det inte ska gå att resa i världen längre. Liksom.
Och det går ju inte. Så kan vi inte ha det, att man inte får resa mellan kontinenterna. Det skapar en massa andra problem med friktion och sådär. Alltså, resandet gör ju att vi håller oss från krig och sånt där också. Och krig skapar mycket koldioxidutsläpp. Så att, Men något som jag började tänka på ganska mycket efter samtalet där var just med elflyg i Sverige och hur det kan ersätta tåg.
Okay,
för att tågen är ju frustrerande långsamma idag när man åker mellan större städer. Jag var nere i Malmö för några veckor sedan och då, det är ju 4,5 timmar på tåg då. Det är ju väldigt lång tid. Och med förarlösa små elflyg så kan ju det ersätta tåg. Eller hur?
Ja absolut. Det blir väl igen så här hur och får man förverkningsgrad på hela systemet. Liksom. Men det är ju väldigt energieffektivt att alla åker med ett elektriskt tåg. Liksom.
Så, det är
ju låg footprint på det när man väl har det på plats när rälsen ligger. Men...
Ja, fast om om vi tänker att energiproduktionen inte är något större problem på sikt för att vi har så gigantiskt utbyggd vindkraft, så kan du kan ju ladda de här flygbatterierna när det blåser liksom och så. Så att jag tror inte det att det skulle vara mindre, det är ju betydligt mindre energieffektivt såklart att flyga än att åka tåg. Men om man tänker på bekvämlighet och kostnad också för att bygga, om vi ska bygga en ny stambana och särskilt höghastighetståg och sådär. Ja. Det ska vara 50 meter banvall på en sån här höghastighetståg. Ja. Tänk vad det skär genom landet, vad det bara äter hus och åkermark och så vidare.
Ja, i alla fall om vi fortsätter att inte bygga det på bro. Liksom, de flesta länder som har gjort det där, de bygger det på bro istället. Så det går, och det verkar till och med bli billigare med prefab. Då, liksom, så att,
Det är sagt, vet du vad, jag tar tillbaka det där. För att jag har också sett Trafikverkets planer. Det är faktiskt att bygga det på pyloner då, eller på sådana brosegment. Då. Mm.
Ja.
Men jag tror ändå flyg har en väldigt intressant framtid om det, eller när det då kan göras helt koldioxidfritt i batteri. Ja. Det kan nog bli en renässans. Då kan du också ha som Eksjö, lilla flygfält, där finns ju flygfält överallt, så du kan flyga till orter som man...
Men du ser framför dig liksom små autonoma elflyg då, snarare än liksom halvstora regionala passagerarjets som idag, fast på el. Liksom,
exakt. Ja.
Just det, och då kan man få, de kanske går lite långsammare än vad dagens trafikflygplan gör, men eftersom de flyger point to point så är det liksom okej. Den totala restiden för passagerarna blir ändå liksom detsamma, för man slipper hela liksom, ta sig till flygplatsen och så vidare.
Mm. Ja, precis. Och sen så även mellan de större städerna så kommer ju ändå flygplanen aldrig upp i hastighet, för det är så pass kort sträckan då.
Ja.
Så att vi har ganska lite förtjänst, hörde vi innan, om med att faktiskt ha jetflyg i Sverige.
Mm. Men jag är uppvuxen i Luleå, till och med när man flyger därifrån. Alltså, det är som att alla inrikesflygningar i Sverige tar en dryg timme. För att, så här, start och landning är en halvtimme var. Och sen så är det så här, 10-20 minuter cruise emellan.
Mm. är det bara en dryg timme mellan Luleå och...
Ja, en timme och 10 minuter tror jag tar att flyga. Ja. Och det, så här, Göteborg är ju så här 55 minuter eller någonting. Ja, så det är så här, ja. Fast det är dubbelt så långt. Så ja. det är så här, det är start och landning som tar tid. Liksom. Ja. Och kostar mest bränsle.
Ja, ja men så det tror jag. Det ska jag gräva ner mig lite mer i och undersöka lite vidare det här framtidsscenariot där vi reser väldigt mycket med elektriskt flyg.
Mm.
Och det från politiskt perspektiv kan det nog vara en intressant vision att titta vidare på och hur det kan då ersätta behovet av ny järnväg.
Mm. Ja, det känns som jag har ju, det vet ju du Anders, att jag har hållit på att räkna ganska mycket på ett annat lyssnarbrev som jag hoppas på att få återkomma till ett annat avsnitt, men jag har på att räkna ganska mycket på så här, hur mycket batterilager krävs för att vindkraft ska liksom kunna stabilisera sig själv mellan olika tidsfaser och sådär, eller när det, från när det blåser mycket till när det blåser lite helt enkelt. Mm. Det som blir tydligt är ju att man behöver ha mycket överkapacitet om vi har mycket vind. Så att när det är blåsigt, då finns det väldigt mycket överproduktion. Liksom. Då kommer elen vara snuskigt billig helt enkelt, de perioderna. För att den ska räcka när det blåser lite.
Just det.
Och det blir ju intressant att liksom spåna om, så här, vad gör vi med, då, med den elen när det är sådär billigt? Liksom. En sak som vi vet är att det kommer bli massa vätgasproduktion så då, som blir så här, liksom, flexibel förbrukare. Du pratar om att ladda flygbatterierna och liksom, ladda de här batterilagren som vi har och så vidare. Men en annan liksom, sak man kan tänka på är just om det är det är elöverskottet som kommer att driva sån här liksom, aktiv koldioxidinfångning. Eller liksom, jag bara stod i duschen och så fick en sån här idé som känns som att så här, det borde ju vara en urbota korkad idé som det finns något uppenbart hål i och som du får gärna hjälpa mig att skjuta ner den här idén på en gång. Mm. Och annars kan ni lyssnare, ni kan höra av er till mig och bara säga varför jag har så jävla fel.
Mm.
Men om man har negativa elpriser för att det finns ett kraftigt elöverskott.
Mm.
Man pratar ganska ofta om albedovärde. Så här, hur mycket av solens inkommande ljus reflekteras ut igen.
Och
att,
just det.
Så här, polerna har väldigt lågt albedo så det blir lite energi kvar för att snö reflekterar ut mycket av ljuset igen. Mm. Liksom, om isen smälter och blir hav istället, då höjs albedovärdet så mer av solens inkommande energi stannar för att det liksom, vi reflekterar ut mindre. Men om man då tänker att man skulle använda elöverskottet till att bygga en superkraftig laser som bara bombarderar energi i form av ljus när vi har elöverskott och negativa elpriser som vi inte har något annat bättre att göra av med elen på och skickar iväg ljus i form av, eller fotoner då helt enkelt rakt ut i rymden någonstans där den inte gör någon skada.
Mm.
Är inte det ett sätt att liksom med aktiv teknik sänka albedovärdet?
Du vill, om jag förstår det rätt nu då, så vill du skicka ut ljus som du har skapat av energi. Jag fattar inte var. Hur skulle
ja, men kunna... så här, det jobbiga med uppvärmningen är ju liksom att växthuseffekten innebär ju att mer av den inkommande solenergin stannar kvar som värme i atmosfären.
Mm.
Om du har en ljus och vit yta så reflekterar det mer av solljuset reflekteras tillbaka som synligt ljus. Om det är synligt ljus, då går det igenom atmosfären. Om det omvandlas till osynligt infraljus, aka värme, då stannar det kvar i atmosfären.
Mm.
En laser är ju bara synligt ljus, det vill säga den kommer inte att fastna på någonting på vägen ut. Så om man har en laser på flera megawatt eller till och med gigawatt, liksom, om man bara, alltså det är en absurd idé. Jag skulle bara vilja höra varför
kan man inte göra så. Jag bara fattar inte, för att du skapar ju nytt ljus genom alltså vindenergi då. Alltså du omvandlar ju vindenergi till ljus.
Alltså, det handlar ju någonstans om att jorden måste bli av med lika mycket energi som kommer in från solen för att vi ska behålla balansen. Och all energi som du fångar upp på något sätt och genererar elektricitet av blir så småningom värme på jorden. Men om du använder den alstrade elektriciteten till att istället generera fotoner som du skjuter ut i rymden, då får du faktiskt ut energi i systemet. Så då höjer du liksom hur mycket energi vi blir av med.
Det känns som att det är oerhört små mängder energi i förhållande till hur mycket som kommer som du kan göra av med på det sättet. Men det måste ju finnas många andra hål att stoppa det där i. Alltså fabriker och annat som kan producera grejer.
Det känns ju som att det här skulle någon 11-åring komma på och så finns det de här uppenbara anledningarna till varför det är en dålig idé. Men du får komma
med... Jag tror inte det är en dålig idé. Det är bara att det finns ju mycket annat. Om du vill göra av med energi och bygga en jättestor apparat som gör av med energi, bygg ett stort batteri då eller ett smält saltlager eller sätt fart på ett svänghjul.
Nej, men min poäng är ju att om du gör av med energin genom att lagra den och du bara skjuter upp din användning men så småningom använder den på jordytan, då kommer den att bli till, när vi använder energin, då blir den ju till värme och då stannar den kvar.
Mm.
Så hur kan man liksom alstra energi som man helt enkelt blir av med istället, få bort från jorden? Och är inte det en bra sak att göra med elöverskott? När batterierna redan är laddade så att säga och vi ändå har elöverskott för att det har blåst länge. Mm. Vad ska man göra med den energin då?
Mm.
Det bästa kanske vore för att liksom få ner uppvärmningen är att man helt enkelt skickar ut den i rymden. Och då behöver vi skicka ut den. Hur skickar man ut den i rymden då? Jo, men synligt ljus, laser. Mm. Så här, då får man ju ut den i rymden. Då är den ju inte kvar i vårt system, i vår
atmosfär. Nej, jag förstår vad du...
Det finns säkert något uppenbart. Du som lyssnar och bara sitter och himlar med ögonen och den här idioten, skriv in och berätta. Det vore så himla kul att få... det känns som att så här, det kan inte vara så enkelt. Förmodligen så är det just så här, det går inte att bygga det i tillräckligt stor skala för att det ska göra någon som helst liksom, skillnad som är, har någon som helst betydelse. Det förväntar jag mig. Liksom. Det måste ju vara så att de som är tillräckligt smarta för det här, de har redan tänkt på det och avfärdat det som idioti. Liksom. Mm. Men det var en sån där sak som kom när jag duschade varmt och bara, varför gör man inte det här? Liksom. Mm.
Fattar. Ja, men verkligen intressant dusch.
Det var en återvändsgränd, en liten utflykt. Tillbaka till ämnet. Hur är det? Vi brukar ta en liten kort paus innan det blir nyheter.
Ja, och det ska vi göra den här gången också.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, vi har mycket spännande nyheter framför oss. Det är det absolut största som har hänt sedan vi gjorde förra programmet att det äntligen nu är klart att EU kommer förbjuda nya bensin- och dieselbilar från år 2035. Har du hört om detta, Alfred?
Alltså, det känns som att man har hört det om och om igen, att det är så det är och att man nästan rapporterat om det som att det redan var bestämt. Men vad är det som har hänt nu då? Nu är det bestämt alltså, eller?
Ja, nu... Ja. Ja. Nej, men
sorry, jag vill inte döda din nyhet.
Ja, nej, men det är ju så här. Det har ju varit ett förslag och det har gått igenom massa nämnder. Det har tröskat sig genom massa olika expertpaneler och så vidare. Och så har det passerat kommissionen. Och nu har det kommit upp då till Europaparlamentet, det här förslaget.
Ja.
Och där röstades det igenom, lustigt nog, med ganska knapp majoritet. Så 340 parlamentariker var för och 279 emot.
Okay,
det är konstigt ändå att så pass många ställer sig emot det här. Och jag har faktiskt inte grävt ner mig i vilka det var som vände sig emot det. Men jag kan tänka mig att hela Västeuropa, där vi börjar se elbilar i riktigt stor skala, där har man nog fått upp ögonen för batterielektrifiering. Medan jag skulle tro att Östeuropa släpar efter där, för att det är inte mycket elbilar i Östeuropa ännu.
Ja, men alltså för parlamentet är ju ändå, där finns det ju partigrupper som, där kan det ju vara så att rösterna inte följer nationsgränserna på samma sätt, utan det snarare är så att det är på de här partigrupperingarna. Och det finns ju även liksom EU-representanter från Sverige som förmodligen har röstat emot det här, kan jag tänka mig, i parlamentet.
Det kunde vara intressant faktiskt att titta på det, hur de har röstat. Men det gick i alla fall igenom, och det innebär att nu är det bara en liten formalia kvar, och det är att ministerrådet då bara ska ratificera det här.
Och det kommer de att göra då? Det är därför du törs sticka ut hakan?
Ja, men i mars, så det är en formalitet nu då. Så att det, diskussionen har redan varit runt det här då.
Ja.
Och det har varit stor storm, ska jag säga, bland de europeiska biltillverkarna, för att alla har inte alls varit positiva. Mm. Så till de som har varit positiva till det här så är det Volkswagen-koncernen som till och med har satt, ja, de har väl sagt att de ska vara färdiga 33? Ja, någonting, tror jag.
Ja, det är någonstans där. De ska ju ha kommit långt i Europa redan till 2030, tror jag. Men sen så har de ju andra delar av världen där de tänker att de ska fortsätta sig.
Ja, men de har sagt 2033 har Volkswagen-koncernen då, inklusive Audi och alla de här undermärkena och Seat och Skoda och alla de här, har sagt att de ska bara producera nollutsläppsbilar.
Ja, alltså om det blir förbjudet 2035 så undrar man ju, vilka köper fossilbilar 2034?
Liksom. Mm. Ja, men bra fråga. Renault däremot, de har satt sig på tvären. De vill absolut inte ha det här förbudet, utan de ville att det skulle vara absolut inte tidigare än 2040 var deras förslag.
Ja.
Ja.
Mm.
Så att det har varit stormigt, men nu har man då enats om det här i alla fall. Det finns några små undantag, och det är biltillverkare som tillverkar färre än 10 000 personbilar. De kan ansöka om att få ett undantag, och då får de ett år till då, till 2036. Okay. Yeah. Sen så finns det också ett till undantag, och de som bygger färre än 1000 bilar, alltså riktigt små så sportbilstillverkare och så, de är helt undantagna.
Just det. Och Toyota då? De kommer väl kanske bygga ungefär 1000 om året om de inte har hunnit ställa om i det laget.
Ja, vi kommer till Toyota alldeles strax.
Ja, just det. Jag ska inte föregripa.
Ja. Något som är intressant är att en av de här som har lett det här projektet då, han heter Jan Huitema tror jag, från Nederländerna och är Europaparlamentariker där. Jag vill bara läsa upp ett citat som han sa. Det var en sån här Facebook-chatt när han svarade på frågor om den här nya lagen. Och då fick han en fråga som var så här. Vilka typer av nollutsläppsbilar kommer folk att köra i framtiden då? Och då svarade han att trenden är huvudsakligen mot batterielektriska bilar eftersom totalkostnaden för dessa är lägre än alternativen. Vätgas till vätgasbilar som produceras av elektricitet är mycket dyrare eftersom det går åt mycket mer elektricitet. Men batterier är tunga och passar därför inte för alla typer av transporter. Därför kan vätgas vara ett bra alternativ för fartyg, flygplan eller riktigt tunga fordon. Och anledningen till att jag tog med det här citatet är att det här är ju helt rätt, Alfred. Det är precis det här vi har sagt i alla år. Och nu har EU-parlamentet också greppat vart det är på väg någonstans.
I alla fall Jan Huitema då. Det finns, vad sa du, 279 röster från EU-parlamentarik som inte har fattat. Men, ja. Men, nej, men det är, absolut, det är sant. Det, ja. jag tror ju att han kommer få fel om det med riktigt tunga fordon. Jag tror att faktiskt alla markbaserade transporter kommer att gå på batterielektrisk el.
Det tror jag, alltså det beror på vilken sikt. Och jag tror ju i framtiden då, om vi pratar 300 år fram i tid eller sådär, så kommer fartyg och annat gå på batterier också, för man kommer hitta helt nya revolutionära tekniker. Men kanske det är så oöverblickbart nu, tänker jag. Så att det här är rimligt inom... Det här är ju så vi kan konvertera samhället nu med den kunskap vi har idag. Eller hur? Så det tyckte jag var lite skoj att det här ändå händer. Och det skapar ju nu massa förutsättningar för marknaden att börja ställa om i stor skala. Och för politikerna att bygga laddstationer och så, för man vet hur det kommer se ut framöver.
Ja, vi får hoppas bara att det inte blir en sån där. Alltså, det känns som att det har hänt förr. Det är bara en formalitet, men sen så typ Ungern sätter sig på tvären i ministerrådet och så blir det ingenting förrän de har fått något helt annat någon annanstans. Liksom. Jag håller tummarna för att det verkligen är klart.
Ja, det är det intrycket jag har fått i alla fall. De har ju gått ut med det här stort nu, att nu är det bestämt och klubbat. Jag tror framförallt att det där, nu kan jag ha fel, men det här med, du har ju EU-lagstiftning och så har du direktiv. Ja. Och direktiv är ju när EU dirigerar och säger till länderna så att det här ska ni implementera i nationell lag. Mm. Och då tror jag att det här ministerrådet kan hålla på att gnälla mer möjligen än när parlamentet beslutar. För när det är en lag som parlamentet bestämmer om, då är det på EU-nivå. Då behöver du inte införa något i nationell lag. Då är det EU-lag istället. Okay. Men jag är lite ut på djupt vatten där.
Ja, jag känner att det, bara när jag höll på att gå igenom elbonuser fram och tillbaka för något år sedan, så känner jag att jag skulle behöva läsa mer statsvetenskap, för att jag förväxlade förordningar och direktiv och så vidare. Så att vi hoppas att det här är helt färdigt. Ministerrådet ska säga sitt. Förhoppningsvis är det klart i mars helt enkelt.
Det gör vi.
Jag har tagit med mig också en liten uppdatering om det här med IC-laddboxarna som vi pratade om i förra avsnittet var det ju.
Just det.
De riskerade att vara en dödsfälla till och med. Mm.
Och nu har...
Ja, det kanske var det kryddat. Det, alltså det är ändå, om det är fel på jordfelsbrytningen, då kan det faktiskt bli farligt.
Det är sant.
Men det var ju Elsäkerhetsverket som hade kommit med kritik mot IC, och den där kritiken läckte ju ut innan Elsäkerhetsverkets slutrapport med deras undersökning om laddboxar var klar. Mm. Och därmed så kan man ju säga att kritiken kom ut i förväg, vilket har gjort att ICs svar till Elsäkerhetsverket också nu har publicerats offentligt. Det ska säga att Elsäkerhetsverket har inte satt ner foten ännu om hur det kommer bli med den här laddboxen, om den ytterst riskerar den ju att säljstoppas och återkallas ifall den liksom inte anses säker att finnas på marknaden. Och det är i så fall Sveriges förmodligen vanligaste laddbox. De har sålt över 500 000 boxar runt om i Europa, de flesta i Sverige och Norge. Så det är ganska rimligt att det här är Sveriges vanligaste laddbox. Mm. Och kritiken, om ni kommer ihåg, det handlar ju om att den saknar en manuell testknapp för den här jordfelsbrytaren som är inbyggd i den här boxen, eller jordfelsfunktionen som är inbyggd i den här boxen. Och det finns heller ingen manuell återställningsknapp, bara liksom Elsäkerhetsverkets kritik. Och eftersom många lyssnare har de här boxarna så tänker vi att vi, jag tycker det var bra att den tar med vad IC har svarat och sen så får vi återkomma slutgiltigt till ämnet när Elsäkerhetsverket kommer med sin slutrapport om vad som kommer att hända om det blir några sanktioner mot den här boxen.
Just det.
Men om man bara sammanfattar kan man säga att ICs svar är att förlåt, vi har gjort fel med märkningen av standarden, för det var en annan kritikpunkt från myndigheten att de hade påstått att de följer två standarder och de var liksom exklusiva. Det går inte att följa båda samtidigt. Man följer antingen den ena eller den andra. Och där säger de bara, vi har gjort fel, vi ska ändra på den här etiketten. Liksom.
Mm. Känns som en ganska liten sak.
Ja, det kanske vi struntar i, vi som är vanliga dödliga som bara använder boxen.
Mm.
Men viktigare är att de motsätter sig Elsäkerhetsverkets tolkning då av de här reglerna kring hur man ska implementera jordfelsbrytningsfunktionen.
Mm.
För att Elsäkerhetsverket har argumenterat så här, standarden säger att man ska ha en manuell testknapp och en manuell återställningsknapp. Man får inte välja vilken del av standarden man följer. Antingen följer man hela standarden eller så följer man inte standarden alls. Liksom. Och har man inte de här knapparna, då kan man inte säga att man följer standarden. Och någon standard måste man ju följa. Det EASY svarar är att de här standarderna har faktiskt uppnått en viss ålder och de lyder under ett liksom övergripande EES-regelverk, alltså i princip ett EU-regelverk, men det inkluderar Norge och lite andra länder också, som gör gällande att standarderna ska inte hålla tillbaka den tekniska utvecklingen. Så man får som tillverkare därför tolka vad syftet och andemeningen med en bestämmelse är.
Mm.
Och om det går att lösa uppgiften på ett bättre sätt med en ny teknik, då ska liksom inte standarden vara anledningen till att man liksom inte väljer att använda den nya tekniken. Så länge det här då är bättre ur säkerhetssynpunkt och bättre för slutkonsument, då ska man liksom ta sådana steg. Och de hävdar då att deras lösning som har en sån här integrerad jordfelskrets istället för att det ska vara en separat jordfelsbrytare, som ju är alternativet med många andra laddboxar, det är mycket bättre eftersom det innebär noll risk för att man hoppar över det här steget med installation. Det vet vi till exempel att Fabian berättade i förra showen att han har ju liksom Teslas boxar som saknar det här, och då har han ingen sån jordfelsbrytare
alls. Ska vi bara dra jättekort för de som inte hörde förra avsnittet vad en sån här typ B jordfelsbrytare gör då, för att många har ju jordfelsbrytare hemma redan.
Ja, men exakt. Jordfelsbrytare finns i typ A och typ B. Typ A är det som hanterar växelströmmen. Det sitter normalt i elcentralen och det som gör att istället för att du får eldsvåda hemma när någon råtta gnager av din elledning, så märker den här jordfelsbrytaren att någonting är fel och så stänger den av strömmen. Och så kan man liksom märka problemet då.
Mm. Men den här typ A då, jordfelsbrytaren, den fungerar överhuvudtaget inte för elbilar eftersom elbilar går på likström då ju, eller batteriet inom.
Ja, men exakt. Det man är rädd för ska hända med en elbil som har mycket då likström i ett batteri, det är att om någonting blir fel kring laddutrustningen eller i bilen, då riskerar det att läcka ut lite likströmspänning tillbaks på själva husets elsystem. Och det som är problemet med den där likströmmen, det är att den kan göra den klassiska jordfelsbrytaren typ A blind för sina problem. Då märker inte den när den råttar någon helt annanstans, gnager av din elledning. Och så får du en eldsvåla fast du hade en jordfelsbrytare och trodde att du var säker. Så därför ska man ha en sån här jordfelsbrytare typ B då, som märker att det kommer läcker tillbaka likström. Och den ska sitta då i anslutning till laddningen och slå ifrån, så att ifall du får det här problemet med bilen, då ska inte den, utan att du märker någonting, slå ut din jordfelsbrytare typ A i elcentralen. Det är liksom tanken.
Men vänta, är det så det att likströmmen slår ut jordfelsbrytaren typ A? Jag trodde det var att jordfelsbrytaren typ A inte märker likströmmen och att du då kan få en likströmskyss av jord.
Ja, den kan du nog få. Den sitter ju nedström, så den kan du nog få. Då ska det vara ganska mycket, men det är väldigt små strömmar som de här jordfelsbrytarna typ B ska reagera på. Och är det så små strömmar som de ska liksom vara designade för att reagera på, då kan du nog få en stöt utan att det är ett dugg problem för dig. Men det räcker för att din jordfelsbrytare typ A ska bli blind. Och att du då, när du får ett efterföljande fel någon annanstans i huset som kan starta en eldsvåda, så löser inte typ A-brytaren ut. Så
det. Men om du då inte, jag tänkte, om man inte har en jordfelsbrytare typ B för elbil, då kan du få in den här likströmmen i ditt elnät i huset och din jordfelsbrytare typ A känner inte av det och du kan få en kyss av jordkabeln eller sån här. Plötsligt blir frysen strömförande.
Ja, det skulle du kunna få. Men som jag har läst mig till, så är det primära problemet att det här riskerar att slå ut den vanliga jordfelsbrytningen. Så att du då med ett helt vanligt elfel som egentligen inte har med elbilen att göra, då kan du få en eldsvåda liksom, av det felet snarare.
Okej. Okay. Ja, nu sitter vi och killgissar el här. Om det är någon elektriker som lyssnar och kan klargöra det här, så gärna av er.
Ja, jag har ändå läst på mycket, så att, jag tror att min killgissning är bättre än Anders.
Okay.
I alla fall så är det då så här att IC menar då liksom på att det de har gjort med sin krets här som är då inbyggd i boxen, det är att då har de eliminerat problemet att det riskerar att installeras boxar utan sån här funktionalitet överhuvudtaget. Det har de ju onekligen rätt i. Det kan ju inte hända om det är inbyggt. Och det andra då, det är att eftersom den här boxen är designad för att testa det här automatiskt vid varje uppstart. Det ska ske minst var 24 timma, men också mellan varje laddning. Så att det sker minst 365 gånger om året. Men om du laddar bilen så kommer två gånger på en dag. Då kommer den att testas fler gånger den dagen. Så det kan även bli fler gånger. Det är onekligen oftare än hur ofta folk brukar trycka på testknappen på sin jordfelsbrytare, argumenterar IC.
Just det. Aldrig är svaret på det. Det gör ju ingen.
Nej. Och det har de väl också onekligen rätt i. Och vidare då så finns det liksom oberoende tester som visar att så här, kretsen funkar verkligen. Den gör sitt jobb och sen så har de ju ganska övertygande argumentation om att vi har sålt över 500 000 boxar. De är uppkopplade. Vi har sett statistik från över 57 miljoner laddstationer att det här gör ett väldigt bra jobb och funkar. Så att vi argumenterar att det är säkert och det är bara ett mer modernt sätt att implementera, som om standarden skrevs idag, då skulle det här vara tillåtet. Liksom. Det är alltså en partsinlaga. Det är vad IC svarar, Elsäkerhetsverket. Du som har en sån här box kan få fundera på om du känner dig trygg med det svaret under tiden som vi väntar helt enkelt på vad Elsäkerhetsverket kommer att fälla för utlåtande. Man kan konstatera att tidningen Elinstallatören, som borde veta bättre än dig och mig, de tippar faktiskt att de här boxarna kommer att säljstoppas.
Det skulle kunna bero på en tanke som jag har, och det är att nu är det ju här en partsinlaga naturligtvis, och IC presenterar saker i så absolut gott ljus som möjligt för deras egen del. Jag har väldigt svårt att tänka mig att Elsäkerhetsverket vill göra en sån här drastisk åtgärd på grund av teknikaliteter, när boxen då enligt vad IC själva skriver är bättre än vad standarden kräver. Och det får mig att tro att det faktiskt är något annat som inte vi känner till här, eller detaljer i detta som där faktiskt Elsäkerhetsverket har en poäng, eller en god poäng. För att jag upplever någonstans att myndighetssverige har slutat att sabba för företag baserat på teknikaliteter. Det känns som att det hörde till 80- och 90-talet det där, att det inte stod exakt så, liksom, utan att man istället är mer företagsvänliga då, att man hittar fina sätt ihop med näringslivet att lösa de problemen vi har i samhället snarare än att fälla krokben liksom. Men det är möjligt att Elsäkerhetsverket är kvar i någon sorts 70-80-tals...
Ja, men det som vi vet ju ganska snart, någon gång under mars kommer den här rapporten komma, då får vi se hur det blir. Det verkar väl som att alltså det här är ju anekdotiskt och random människor på internet, men de som försöker integrera med Elsäkerhetsverket och köpa de här standarderna till exempel, de upplever att det är ganska dyrt att liksom överhuvudtaget ha med Elsäkerhetsverket att göra, att det är en ganska liksom tungrodd byråkratisk svart låda jämfört med en del andra myndighetskontakter som man har nu för tiden. Okay. Så att jag vet inte om du har rätt i det där. Eller, vi får se. Oavsett så är det ju, ja, men någon är på bollen, vi får se vad som kommer ut av det här. Det känns som att IC är ju tillräckligt stora för att ha muskler att försvara sig ifall det är så i så fall. Så det kan ju bli en intressant juridisk strid i så fall.
Jag hoppas det, för det här är ju så jävla tröttsamt som företagare när man har på sig verk och myndigheter som vill lägga krokben baserat på skit liksom. Som inte är värdeskapande i det här fallet. Så en fysisk testknapp i det här fallet är ju sämre om du ska testa den än att den testar sig mjukvarumässigt.
Automatiskt, ja. Verkligen.
Ja, men bra. Men hur är rekommendationen från Bilar med sladd? Ska man köpa en IC-box idag?
Om jag var i marknaden på en laddbox precis idag, då skulle jag försöka hitta sätt att vänta en månad. För det är så länge det är att vänta på Elsäkerhetsverkets beslut. Jag är väldigt nöjd med mina IC-boxar som jag redan har. Så att det ska rätt mycket till för att jag ska flytta på dem. Och är det så att det inte kommer någon sanktion från Elsäkerhetsverket här, då tycker jag att man kan, då kan jag verkligen rekommendera IC-boxarna. Men det är så nära att vi vet, så att måste man köpa precis nu, jag försöker ändå hitta en anledning till varför du kan vänta en månad till.
Ja, jag har ju tre sådana boxar och jag är också väldigt nöjd, ska jag säga. Ja, då har vi Toyota.
Nu är det dags, är det äntligen? Ja, vad ska det bli?
Oddens sorgebarn. Vi har ju
veckans jättegrej om Toyota.
Alltså, sedan vi startade den här podden 2016 så har vi varit på Toyota. Och anledningen till det är att Toyota fattade inte vart elektrifieringen, vart det var på väg någonstans, utan de höll på att gnälla och gnälla och gnälla och gnälla på elbilsbatterier. Raljerade och skojade om att elbilar aldrig kommer bli stort. Utan de satsade då jättehårt på det de trodde skulle bli framtiden, nämligen bränsleceller som då är vätgas. Ett sätt att använda vätgas till att skapa
elektricitet. Man får ju ge dem att de håller på att kanske få lite mer rätt om vätgassamhället än vad vi trodde tidigt. Liksom om man tänker på hur mycket grön vätgas vi kommer behöva ha i samhället ändå. Men
ja, alltså jag vet inte.
De har ju inte bilar att göra.
Nej, precis. Alltså bränsleceller finns det absolut en plats för. Och det har vi också sagt hela tiden, att det är ju i stora skepp och sådär. Vi pratade om det tidigare här då, ju.
Industrin
till exempel och så. Så alltså vätgas är ju toppen. Det är ju vårt vanligaste grundämne, vill jag minnas, och sådär. Och det finns ju massa olika sätt att använda det, antingen som bränsleceller eller att elda upp det då för att få väldigt hög värmeutveckling och sådär, eller som vi pratade om innan, jetdrift och så. Men i alla fall, Toyota har absolut inte trott på elbilar, så att det är väl lite med kniven på strupen och sådär som de har tagit fram sin flaggskepps elbil BZFX heter den.
Beyond Zero 4X. Alltså.
Den heter alltså BZ4X. Ja.
BZ4X. Anders tycker om att låtsas som att han inte kan uttala det.
Ja. Ja. Men den här BZFX har varit kantad av problem. Vi pratade tidigare om att redan direkt efter de påbörjade produktionen förra året så trillade hjulen av då, för hjulmuttrarna lossade, så de fick stoppa produktionen. Och,
det verkar ju faktiskt bara vara otur. Det är inte elbilsrelaterat, de problemen. Nej. De har. Och alltså, Toyota kan ju bygga bilar, det vet vi ju ändå. Liksom. Ja.
Absolut. Men i och med att de har skojat och slagit mot elbilsentusiasterna under lång tid, så tycker jag att de får absolut slå tillbaka nu när de har problem.
Ja, men det är världens största biltillverkare. Ligger man sist på elektrifiering när man är världens största, då får man stå ut med en del hårda ord från Sveriges ledande elbilspodd.
Ja, det tycker jag var bra sammanfattat. Och det är ju så att det är inte bara att hjulen trillar av som har varit ett problem för Toyota, utan det är också att räckvidden... De verkar ha testat den här bilen på samma sätt som man höll på att fuska med förbränningsmotorer tidigare, som har gjort att räckvidden på de här bilarna är helt off jämfört med vad de säger.
Okay. Mm.
Och i höstas, november, så testade norska Elbil 24 den här bilen. De har testat väldigt mycket elbilar.
Ja.
Och de blev så överraskade över räckvidden att de var tvungna att testa om den flera gånger. Och de skriver så här, att aldrig tidigare har vi varit tvungna att göra samma tester en andra gång för att vara säkra på resultatet.
Mm.
Och anledningen till detta var att Toyota lovar 47 mils räckvidd enligt den här vanliga WLTP-standarden som alla ska följa. Och det är för den fyrhjulsdrivna varianten då. Den framhjulsdrivna, den skulle ha 51,6 mils räckvidd.
Mm.
Och de sa då att bilen skulle ha ett 71,4 kilowattimmars batteri då, eller användbar batterikapacitet. Och det var ju ganska lätt för de här elbil 24 att testa. Så de körde bilen helt tom, fyllde den helt full och mätte då hur mycket batteri som gick i batteriet. Och det var 62 kilowattimmar. Det var alltså 10 kilowattimmar mindre än vad Toyota sa.
Just det, för det är ju liksom väldigt få bilar som går lika långt som sin WLTP. Men här var alltså differensen ännu större än vad det brukar.
Enorm. Du ska föra det strax. Ja. Vi börjar med liksom bara det här att Toyota säger att du får köra bilen med nästan 72 kilowattimmar, men du får köra vid bilen med bara 62 kilowattimmar när man mäter det. Så det här gjorde de två gånger det här testet för att vara säkra på att det stämde. Liksom.
Just det, men så jag är med. För det brukar ju vara skillnad på brutto och netto, pratar man om. Hur mycket det är total storlek och hur mycket som är tillgängligt för mig som brukare. För man vill ha lite buffertar och så vidare. Men hade Toyota alltså claimat att det som är tillgängligt ska vara 71,4 och det som var tillgängligt var 62?
Ja, precis. Och de sa att brutto var 74, så det var ett 74 kilowattimmars batteri, så de hade då en liten buffer då på drygt 3 kilowattimmar någonting, va? Ja. Men eller 2 blir det till och med.
Just det, men så de har i princip då liksom levererat bilar med 14-15% mindre batteri än vad de lovade.
Precis, exakt. Och det här repeterar de då flera gånger för att vara säkra på att det var så, och så var det. Och när de då konfronterade Toyota med det så var det helt tyst från Toyota. De ville inte svara alls. Mm. Men när de då testade räckvidden på den här bilen som skulle ha 47 mils räckvidd, så bara de öppnade bilen och satte sig i den, så stod den plötsligt att det var 40,7 mils räckvidd. Mm. Alltså 7 mil eller drygt 6 mil mindre än vad de hade claimat då.
Väldigt energiineffektiv dörr, kan man också säga.
Ja, kan man säga då. Men så satte de sig i bilen, slog på klimatanläggningen då i kupén på 20 grader och boom, hoppade ner till 29,7 mils räckvidd. Och sen så körde de den här bilen helt tom och rullade in på laddaren med 30,7 mils räckvidd. Alltså, de hade sagt att det skulle vara 47 och de landar på 31. Vi pratar ungefär samma räckvidd som jag har på min Model X som jag har klagat på. Jag brukar ju säga 20 mil, men det är ju för att jag kommer ju aldrig fram helt tom till laddarna. Så att,
nej, just det. Skulle du köra den från 100% tills du stannade, liksom, då skulle det vara 30 mil också.
Ja, cirka, eller 28 kanske skulle jag tro, eller så, men du vågar ju inte köra på det sättet. Men i alla fall, Toyota, de lyssnade på den här kritiken för att det blev eko över hela världen över de här testerna, och många repeterade testerna och visade samma sak, att det här är ju bedrägligt från Toyotas sida. Ja. Och nu så då kommer en uppdatering av Bizifix som innebär att de...
Alltså en uppdatering till de befintliga eller en uppdaterad version som de börjar sälja? Eller?
Uppdaterad version av bilen. De gör en mjukvaruuppdatering först och främst som innebär att räckviddssiffrorna presenterar de annorlunda bilen så det blir mer rättvisande. Sen så har de ändrat hur de kommunicerar räckvidden, och sen så är det faktiskt så att de har ändrat bufferten på batteriet där så att man får faktiskt mer batteri att köra på också. För det lät ju som att de har 74 kilowattimmar stort batteri och du får köra på 62, så låter det som att...
Ja, det var ju en kopiös stor buffert ifall de där 74 kilowattimmarna faktiskt fanns där hela tiden. Det är ju det som någonstans gömmer sig här. Är det så att de har levererat en bil med mindre batteri än vad de sa, eller är det så att de har låst en större del av batteriet än de behöver av någon anledning?
Som jag förstår det så är det att de har låst alldeles för mycket av batteriet då. Så att de har låst upp nu då, så du får 10-15 kilometer till ytterligare räckvidd, och den bilen drar på riktigt då cirka 2 kilowattimmar per mil, vilket innebär att ytterligare då 4 kilowattimmar, någonting sånt.
Men hörru, jag trodde du skulle komma in på det nu när du pratade om Toyota, men jag kanske passar på att slinka med. En sak som gör att man kan vara lite hoppfull om Toyota, det har du koll på det?
Det beror på vad det är du tänker säga.
Ja, men det som har hänt, alltså, jag tror att en av de viktiga anledningarna till varför Toyota har hamnat på efterkälken i det här, det är ju att Toyota är faktiskt ett familjeägt företag fortfarande.
Toyota.
Exakt, det kontrolleras ju av familjen Toyota, och deras vd, nu tar jag det här på volley, men jag tror han heter Kida Toyota eller någonting sånt där.
Stämmer det, va?
Han har faktiskt precis blivit ersatt. Så de har, han har helt enkelt fått lämna vd-jobbet, och nu har det tillträtt en ny vd som i ganska rask takt faktiskt har fattat flera positiva beslut kring omställningen av deras produktion mot helelektriska, batterielektriska bilar. Han har samtidigt liksom blivit citerad att det här är ingen snabb pivot till batterielektriska bilar och så vidare, så det verkar som att de vill behålla ansiktet och så vidare. Men det är ganska mycket nyheter som läcker ur Toyota nu, att det är ganska yrvaken stämning där i, och att de har stora problem med att de faktiskt har fattat att det här tåget håller på att gå, och nu är det bara all in på att försöka hänga med. Så får vi se om de klarar det.
Det låter ju väldigt bra. Det är ju vansinnigt sent uppvaknande, så det måste man ju säga.
Ja. Absolut, men den största bromsklossen satt nog i toppen, och av allt att döma så kan det vara så att bromsklossen nu har fått flytta på sig, och att den nya ledningen helt enkelt kommer att kunna försöka göra vad som går för att komma ikapp.
Vad spännande, men då kanske vi ska vara lite mer nyanserade i vår Toyota-rapportering längre fram.
Ja, men vi hoppas att det kommer positiva nyheter. Det är definitivt så. Jag har ingenting emot om Toyota faktiskt blir någonting vi kan vara stolta över istället. Mm. Utan vi vill gärna att Toyota ska skärpa sig och ta täten och bli världens största elbilstillverkare också. Trots att det skulle innebära att jag förlorar mitt vad, så är jag för det. För det är det viktigaste, att vi får en omställning.
Jag måste säga att det känns helt osannolikt att de skulle kunna passera Volkswagen, som ändå bygger flera batteri, alltså på kort sikt i alla fall. Alltså, Volkswagen med sina enorma...
Hur ska man passera Tesla då?
Jo, men Tesla är ju kört. Det har jag insett också. Men jag menar, Volkswagen har ju ändå full fart på sin batterifabriktillverkning och sådär.
Ja.
Så Toyota, de kommer ju, alltså 2035 får de ju inte sälja några mer fossilbilar i Europa överhuvudtaget. Och det är ju ändå, var det 800 miljoner som bor i Europa, så det här är ju en viktig marknad för dem.
Ja, så även om Toyota är stora i utvecklingsländer, så är det ändå så att de har över hälften av sin försäljning i Europa och USA. Ännu mycket mer, tror jag, om jag minns rätt från senaste rapporten som jag ändå faktiskt har läst. Mm. Och de kommer inte att kunna liksom klara sig utan att sälja sina bilar i Europa och USA, så att de måste ställa om snabbt. Men det verkar de ha fattat.
Det verkar de ha fattat, och då kanske det blir så att man får köpa en begagnad Toyota då efter 2035.
Ja, exakt. Och man kan fundera på hur det var det där med toppbufferten, om det var en bra sak eller inte. För att vad är det man ska fundera på när man köper begagnad bil? Det kanske är det, skulle jag säga, nästan vanligaste lyssnarbrevet vi får. Vad ska jag köpa och vad ska jag tänka på när jag gör det? Och då har jag faktiskt en riktigt härlig nyhet nu kring det, som känns som helt rätt grej i tiden. Vad är det vi brukar säga, Anders? Vad ska man tänka på när man köper en begagnad bil? Vad ska man kolla?
Alltså,
man ska sätta sig på huven, sparka på däcket.
Men det roligaste är när folk frågar så här, hur långt är det kvar innan jag måste byta batteriet på den här bilen?
Just det.
Man byter inte batterier på en elbil, utan batteriet kommer ju leva mycket, mycket längre än den här bilen kommer göra. Men min tanke, vad är viktigt då? Det är just batteriet. Hur väl är batteriet skött, skulle jag säga, är den viktigaste frågan.
Ja, men exakt. Och det är ju sådär, hur ska man veta det då? Liksom? Mm. För vi har ju snackat om tidigare att om man tar hand om sitt batteri och inte laddar det fullt mer när man ska på långresa och så vidare, då är det så att en modern konstruerad elbil med tempererat vätskekylt eller vätskeuppvärmt batteri, det ska behålla någonstans i härdet 90% av sin kapacitet efter liksom 5 år, 10 000 mil. Ungefär där någonstans ska man hamna. Och om man fortsätter sköta den här bilen bra, då ska den faktiskt kunna behålla alltså att det ska gå långsammare för ytterligare degradering därefter. För det mesta, det verkar gå snabbast i början med degraderingen.
Ja. Av ja, men precis. När man har tittat på det här så är det de första 5 åren är de mest kritiska för att förlora kapacitet i batteriet.
Ja,
som absolut. Du precis sa. Men nu sa jag en gång till.
Ja. Ja, nu sa du det med precis dina ord som du ville höra. Ja, just det. Vad skönt för dig. Ja. Men, och det är liksom inte bara körsträcka som det är på en mer konventionell bil, utan det är också faktiskt tid som gör att batteriet verkar åldras. Mm. Men det är inte heller bara tid, utan det är lite körsträcka och hantering också. Anyways, det som är nyheten här nu då är att så här, hur tusan ska man veta hur batteriet mår när man är spekulant på en elbil? Det är ju kanske den mest centrala frågan om man ska liksom bestämma sig för vad man ska betala för den där bilen.
Och får jag bara skjuta in en grej där? Man pratar ju ofta om det här med laddcykler och mäter laddcykler och så. Och då, en laddcykel är ju då att du har tömt batteriet och sen fyller du till absolut max och så tömmer du och så vidare. Och det är ju inte så, alltså, det är ju inte så någon kör en elbil. Dels så får du inte ens tömma batteriet helt, för det ligger som vi pratade om innan, en buffer i botten där, och du får inte fylla det helt för det är en buffer i toppen också.
Yeah.
Och man kör lite grann, har den på laddning och så vidare, så de allra flesta där laddcykeln inte ens ett bra sätt att mäta hur bra batteriet mår.
Nej, och det, en sån test kan ju visa att så, ja, men det är ett par 100 laddcykler eller till och med kanske upp mot 1000 och någon sån siffra liksom på batterier som är gjorda för att hålla länge. Och då, så kollar folk på det, bara, okej, på 3000 laddcykler, ja men då är det så här, efter 10 år är bilen slut då liksom. Bara, nej, det är inte så, det är inte en laddcykel per dag, utan det är så här, kör du mellan 50-80% som det blir när du har din vardagskörning hemma, då är det inte en laddcykel, och är det liksom i det intervallet du rör med batteriet, då har du i princip oändlig livslängd på batteriet, utan det är de här få topp till botten ur laddningarna som sliter cykler då, helt enkelt.
Och som man då inte heller har, i alla fall inte till fullo, som bilen inte tillåter dig tömma bilen helt då. Men du kommer ju nära då en cykel i och med att du är nästan tom.
Ja, men du, jag har en överraskning till våra lyssnare som funderar på att köpa en elbil. Får jag berätta den nu?
Eller? Ja, visst, absolut.
Ja. Så här, hittills har det varit väldigt, väldigt svårt att veta hur man ska liksom kunna på ett praktiskt görbart sätt när man liksom kollar på en begagnad bil, ska kunna testa hur batteriet i den mår. Man kan ju liksom googla och kolla i förväg vad borde den ha för kapacitet och därmed räckvidd från början, och man kan på en ganska snabbt en provkörning avgöra ungefär hur mycket den drar. Det kan man ju enkelt kolla på förbrukningen, och så kan man då räkna och säga, ja, men då borde det bli ungefär sån här räckvidd, och stämmer det överens med vad den indikerar och så vidare. Men det är ju väldigt, väldigt svårt att ta reda på hur batteriet faktiskt mår med mindre än att man gör en långresa, man kör en hel cykel och ser att batteriet levererar vad bilen som jag säger.
Och det kan man ju inte göra när man är på provkörning direkt.
Nej, då måste man ju få låna bilen ganska ordentligt.
Liksom. 40 mil. Ja.
Som vi har rapporterat tidigare så har det varit på gång med liksom fler tester. Det har kommit någon mackapär som man kan koppla in själv, och så kan man liksom ta reda på det här vid sådana tester. Jag vet att det finns bilhandlare som funderar på att eftersom de skaffar sådana här mackapär kan göra sådana här tester på alla sina bilar som de tar in och funderar på att sälja då. Så att de kan sälja sina bilar med tester på hur batterierna faktiskt mår och ha ett sådant uttalande. Men det som är nytt nu då, det är att besiktningsfirman Dekra faktiskt lanserar ett eget batteritest för begagnade elbilar som funkar så att man kan åka till vilken besiktningsstation som helst, och sen så kan man för ungefär 1600 kronor hos dem få testa sin elbil och på en kvart få svaret på vad batterihälsan är.
Mm-hmm. Och hur då? Vad får man då? En siffra? Så här, 7?
Ja, exakt. Tack, faktiskt. Nej, men de kopplar in sig via OBD-porten i bilen. Och det gör att med deras testutrustning då så kan de mäta en massa värden från bilens mjukvara. Och sen så ger de sig ut på ett accelerationstest på ungefär 100 meter som de upprepar vid ett par tillfällen liksom, för att få någon form av genomsnitt och få ut data. Och så kan de jämföra det med sin interna databas helt enkelt på hur bilar brukar prestera av samma modell. Och det de kan göra då, det är att de kan få en uppskattning av den interna resistansen i batteriet. Och det är liksom en direkt funktion av hur batteriet mår, hur slitet det är. Ju mer det åldras, desto högre blir den där resistansen. Så det är en indikation på hur batteriet mår. Och då kan de med bara liksom egentligen sin algoritm och statistisk data på hur det borde se ut för den här bilen, uttala sig om hur batteriet mår. Och så får man en rapport och så står det så här, grattis, du hade 83%.
Det där är jättebra. Jag kommer ihåg när jag hade fossilbil förr. Nu är det ju 2015 slutade jag köra fossilt. Då, när jag var på besiktning så hade de förr i tiden såna här det kanske man fortfarande, men att man fick se hur bilen var i förhållande till andra bilar. Kommer du ihåg det? Att det var så här gult, grönt.
Det har faktiskt glömt bort, men ja.
Ja, det var länge sedan det där. Man kunde titta på, ja, jag kommer inte ihåg, men hur väl bilen presterade eller hur väl bilen var. Och framförallt när man köpte en ny bil då, eller en begagnad bil, så kunde man se hur den här bilen var jämfört med andra bilmodeller och sådär. Så bilbesiktningen, eller bilprovningen då, sammanställde statistik på det här.
Just det.
Så det, men du behöver ju ha något att jämföra med. Det räcker inte med en siffra, så här 70% batterihälsa liksom, utan...
Nej, men exakt. Nej. Man behöver ju något att jämföra. Och så här, för det var min följdfråga när jag läste det här pressmeddelandet och kollade liksom på hur de här rapporterna såg ut. Och bara, okej, 83%, liksom, vad betyder det då? Liksom, vad då 83%? Vad ska det vara och så vidare? Och 83% av vad då? Liksom. Så jag ringde faktiskt och pratade med dem. Jag hade tyvärr inte möjlighet att spela in, men jag pratade med dem. De var jättetrevliga. Visst, de lyssnar på podden. Kul. Det visar sig att det de kollar är helt enkelt, när de säger den här procentsiffran, så är det av den ursprungliga kapaciteten som batteriet hade. Så att man kan se siffran som en rak portning av att säga, okej, 83%, då är det 83% kvar av ursprunglig kapacitet. Det vill säga inte fantastiskt om det är en några år gammal elbil. Liksom. Då ska man ju ligga över 90 då helst. Och det som är värt att känna till är att när man kommer under 70 till exempel, då är det nog något som är på gång att gå allvarligt fel med batteriet, och då kan det gå snabbt ut för sen. Liksom. Då är det en batteri som behöver bytas på garanti och så vidare.
Men det är sånt de berättar också när de gör det här testet?
Ja, det kan de berätta, men däremot så har de ett för litet underlag ännu för att säga hur bilar brukar se ut av den här typen. Så de har svårt att säga att så här, ja, men en ID4 som har gått så här långt, de brukar skåra så här. Och de kan inte ännu säga att så här, vilka elbilar åldras bättre än andra. För det har de inte statistiskt underlag på ännu. Utan de har framförallt statistik på hur de ska bete sig när de är nya. Men de har låtit återkomma när de har ett sånt underlag att de kan säga, de kommer snart kunna uttala sig helt enkelt om vilka modeller som inte åldras väl. Och som man därför ska undvika.
Men så att just nu är värdet ganska lågt att åka in och göra det här då? För det finns inget att jämföra med.
Nej, jag tycker nog att det är skyhögt. Om jag skulle sälja min bil, då skulle jag nog faktiskt vilja lägga 1600 spänn på att åka och göra en sån här besiktning. Och så skulle jag vilja få en siffra som visar att så här, jag har över 90% kvar. För då kan ju det göra att mina köpare kan känna sig väldigt trygga med att den här bilen är värd någonting.
Men du, OBD-porten då, den, jag menar att Tesla skickar inte ut någon data i stort sett alls på den. De har bara den för syns skull, för att det är ett EU-krav typ.
Inte ens så. Tesla har inte ens OBD-porten tillgänglig.
Nej, den sitter
bakom. De har liksom gömt det. Så att har man en Tesla, då skulle man behöva liksom ta sig in bakom en panel, och så kan man liksom pilla dit en adapter som går att köpa över nätet, och då får man en OBD-port på bilen som faktiskt beter sig enligt standard. Så det är så de lever upp till standarden. Mm. Och då kan man koppla in sig via den här OBD-porten. Det har däremot Dekra hittills tyckt att så här, de som besiktningsfirma får inte riva inredningen i bilar för att komma åt och så vidare. Så de har helt enkelt inte sett Teslorna som adresserbar marknad. Så inte ens man har gjort det själv och har en sån här adapter på plats, kan man ännu köpa det här testet, för de har inte byggt sin databas, så de är inte redo att testa Tesla.
Oj då, det är ändå världens största elbilstillverkare där.
Ja, det är tyvärr så att Dekas test här, det har inte stöd för Tesla ännu, och andra bilar som man verkligen skulle kunna vilja göra testet på, det är både Renault Zoe och Nissan Leaf av äldre modell. De har OBD-portarna tillgängliga, men bilarnas mjukvara, eller hårdvaran snarare, i de bilarna är så seg, så de får för dålig upplösning på datat från det här accelerationstestet för att kunna uttala sig om den interna resistansen.
Jaha. Jag kan berätta en kul grej om Renault Zoe. Vi håller på att mecka ganska mycket med dem. Vi har kopplat in datorer i de här OBD-portarna på Zoe-bilarna. Och de är lite bökiga, Zoe-bilarna, för att där måste du skicka ett kommando för att låsa upp porten för att kunna direkt efter ställa frågor till den.
Okay.
Så att den, vi upplever inte att den är slö, det är bara att den är väldigt svår att få kontakt med den här Zoe. Vi har inte stött på det tidigare. Så att vi har varit tvungna att mecka ganska mycket för att få kontakt med datorn i Zoe.
Jag ska sätta dig i kontakt med Dekra, så kan du berätta för dem hur de ska göra.
Ja, men jag funderar på om det är det problemet de har egentligen.
Ja, exakt. Du kan berätta hur de ska få det här att funka.
Ja.
De verkar ha löst det för nyare modeller, ska sägas. För att tydligen, jag tror att det är från 2019 och framåt. Jag kan ha fel på det. Det är någonstans där brytpunkten går. Men nyare modeller än så ska det funka alldeles utmärkt att göra det här testet då.
Okej, ja, det är bara så nya Zoes vi har. Så då
det förklarar saken då kanske. Ja. Men det är helt enkelt så att, för det är ju ganska stor caveat då tyvärr, att det här testet är inte tillgängligt för gamla Renault Zoe Leaf, och det är inte tillgängligt för Tesla än. De vill såklart... För äldre Zoe och Leaf är nog kört för alltid, men Teslorna är verkligen någonting de jobbar på, hur de ska hitta ett sätt att stödja det. Så jag hoppas att de kommer dit helt enkelt. Vad mer finns det att säga? Nej, men jag tror att alltså, nu, jag hoppas att Deca snart får konkurrens, att fler kommer börja göra här testerna. Det känns verkligen som ett test i tiden att besiktningsfirman fattar att det här är en verksamhet de ska ge sig på. Jag tror det kommer bli en jättebra affär för dem, och jag tror att det här verkligen kan underlätta för alla begagnade spekulanter som funderar på att köpa begagnad elbil. Mm. Det är liksom det här vi behöver, och ytterst tror jag att vi konsumenter kommer tjäna på det här, för att om Deca sen så småningom i konkurrens med andra kommer att börja publicera statistik på hur bilar åldras, då kommer det ju bli väldigt svårt att räkna hem andrahandsvärdet på bilar som åldras dåligt, och det gör att det skapar ett väldigt starkt instrument för tillverkarna att bygga elbilar som håller länge, och det, det känns fantastiskt för oss konsumenter att det här kommer nu.
Jag håller med, jätteroligt. Gud vad spännande framtid vi har framför oss. Men till och med Toyota är nu på gång in och sådär också.
Ja, verkligen. Välkommen till framtiden, som man brukar säga.
Mm.
Men det har varit ett intressant program att köra tillsammans med dig utan Fabian här. Vad är det vi brukar säga? Vi får dela på det broderligt här.
Ja, nej, men vi får göra det. Vi brukar säga så här att om du vill stödja podden så är det bästa sättet att göra det numera att prenumerera. Och det kostar 29 kronor i månaden, och då får du tillgång till full version av programmen utan reklam. Och dessutom så kan du lyssna på alla gamla program. Vi har ju, annars kan du bara lyssna på 6 månader bakåt i tid. Är det någon mer fördelar med att prenumerera, Alfred?
Du får de nya avsnitten någon dag i förväg. Och prenumerera gör du enklast antingen via Acast-länken som ligger i avsnittsbeskrivningen. Då kan du få stöd i vilken spelare du vill. Eller om du råkar lyssna i Apple Podcaster-appen, då finns det en härlig prenumerera-knapp med en liten gratis provperiod precis på plats. Bara öppna poddspelaren och kolla.
Mm, vi har en Facebook-sida som du gärna får gå in på och gilla oss. Och vi lägger ut lite smått och gott där faktiskt med viss regelbundenhet. Så att gå in där. Och vår vanliga hemsida såklart, bilamedsladd.se.
Där finns det ju även lite andra referrals och tips och grejer på saker man kan göra. Det finns allt från elbolag till något tips om någon form av vårdcentral, tror jag. Som
ja, just det. Jag har ju inte pratat om någonting i det här programmet.
Nej, men det var väl på tiden att du gjorde ett program utan att
nämna. Jag och Fabian driver ju vårdcentralen Hälsa Hemma, som åker hem med läkare och sköterskor i elbil till våra patienter. Och den hittar man via Hälsa Hemma-appen som man laddar ner till sin smarttelefon.
Ni är väl extra mycket på jakt efter specialister i allmänmedicin nu, har jag förstått.
Ja, just
det, Stockholm och Skåne. Så ja. Känner du någon eller råkar du vara en själv? Joina världens bästa vårdcentral. Jag säger det åt dig nu, Anders.
Ja, det är bra. Framför allt i Malmö, alltså specialister i allmänmedicin måste vi ha. Vi ska öppna det i slutet av året, har vi planerat.
Härligt. Och annars, tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden. Det är faktiskt väldigt roligt att se att ni blir fler och fler. Även trots att vi har lagt in lite reklam nu som jag vet stör en del. Men tack så mycket för att ni är så trogna och lojala och förstår att vi måste få hela podden att åtminstone bära sina kostnader.
Och tack till alla er som prenumererar redan. Det har gått väldigt fort också. Jättekul att det är så många som hakar på.
Ja, stort tack. Det känns så guld för oss att vi får det förtroendet. Så tack för att ni lyssnar.
Om ni har tips, synpunkter eller har idéer till våra program, så kontakta oss på info@bilamedsladd.se eller Anders, Alfred eller Fabian@bilamedsladd.se.
Och redigeringen stod Umami Produktion för. Tack för det.
Mm. Ansvarig utgivare för våra program, det är du, Alfred Rut.
Och med det så har vi bara en sak kvar att säga. Vad brukar vi säga, Anders?
Jag brukar säga, kör elektriskt. Fan, jag glömmer alltid det. Kör elektriskt brukar jag säga. Ja, det brukar jag säga.
Hörrni, sladda lugnt.
Ja, hej då!
Hej då!